Du lyssnar på Lejonets revansch av Katja Brandis i översättning av Anna Hörmander Plevka, uppläst av mig, Magnus Schmitz. Klassresan till Afrika var verkligen toppen och vi fick en massa nya vänner. Men tyvärr förlorade vi striden om cherokesernas bok med de urgamla trollformlerna. Den livsfarliga lejonvandraren Rebecca Youngblood la till sist tassarna på den. Har hon redan lyckats översätta bokens hemligheter? Och vad kommer hon att göra med dem? Använda dem för att skada oss? Kanske rent av ta min puma-gestalt ifrån mig? Eller först och främst befria min ärkefiende Andrew Milling och ge honom hans mänskliga gestalt tillbaka? Vi har inte berättat det här för alla i klassen och våra fadderbarn i den nya ettan vet såklart ingenting. De ser bara fram emot att de afrikanska eleverna snart ska komma och hälsa på och vi hoppas alla att de ska trivas i klippiga bergen. Prolog. David Johnson. Spåren av katastrofen som hade ägt rum här gick inte att missa. Tack och lov var det 150 miljoner år sedan. Då hade runt 100 dinosaurier törstat ihjäl här under en period av extrem torka. Otur för dem, men tur för dagens alla urtidsforskare. Dessutom var det en bra plats att mötas på eftersom hundratusentals turister kom hit för att beundra dinosaurieskeletten varje år. Men alla var inte människor. Rangern som kontrollerade Davids biljett anade naturligtvis inte vem han hade framför sig. Chefen för samtliga flygande, springande och simmande vandrare i Nordamerika. Han såg bara en slank, välvårdad man i 60-årsåldern som såg ut som om han brukade bära kostym, inte jeans och grå t-shirt som den här dagen. Jag måste försöka smyga hit i rävgestalt någon gång, bara för skojs skull, tänkte David Johnson medan han gick in i den stora byggnaden av glas och stål. Stora delar av det gamla stenbrottet där fossilen hittats hade försetts med tak och gjorts om till museum. David älskade den här platsen, men nu kastade han inte en enda blick på de enorma ryggkotorna från en apatosaurus, revbenen från en stegosaurus eller de andra skelettdelarna som avtecknade sig i sandstenen. Sin vana trogen drog han dock handen över det till hälften frilagda lårben som var lika långt som han själv och som turisterna officiellt fick känna på. Måste du göra så där? Tänk på att du lämnar doftspår överallt, David. Enya Sandras, Woodwalker-rådets säkerhetschef, hade såklart kommit först av alla för att kontrollera att platsen var säker. Hon stack ut huvudet från sitt gömställe och David nickade respektfullt åt den ärriga råttan med de misstänksamma ögonen. I själva verket var det hennes förtjänst att rådet fortfarande existerade. I 10 års tid hade hon styrt upp farliga situationer, avvärjt angrepp och avslöjat förrädare. Det var också hon som valde ut deras ständigt skiftande mötesplatser. Rådet hade inget fast huvudkontor utan bestod av medlemmar som bodde med sina familjer i hela USA. Var och en av dem hade sitt eget nät av medhjälpare som också bodde utspridda i landet och som de höll kontakten med via telefon och internet eller via kurirer och budbärare. En stund senare anlände Farron Garcia, delfinvandraren från Florida. Han jobbade som lärare på Blue Reef High School. För tillfället var han i människogestalt. En högrest, mörkhårig man. Som av en slump satte han sig bredvid David på en av de två bänkarna på bottenplan.
Hur